Så fantastiskt välkomna denna söndag hit till Efeskyrkan. Jag tycker att det är härligt att komma till en gudstjänst. Man måste ha en stor lapp för att komma ihåg alla som är medverkande. Och det alltså, och så tycker jag att det är härligt att om inte ni var här så skulle det bli väldigt tråkigt för alla som är engagerade. Så först välkomna alla. Sen så kul att Kristina Nordmark är här och ska dela ord med oss. Tack för det. Och Kiki Wiklund kommer att sjunga tillsammans med mästerskapet. Och Niklas Hedlund sketer vårt ljud. Stina Limberg, det är du som har gjort det fina bildspelet. Och sen har vi Rut och Evelina som jag är jätteglad ska ta hand om söndagssången. Och söndagsbarnen och tweens är det Jenny som tar hand om. Vi knäpper våra händer. Ja Gud, tack för att du gett oss våra liv. Tack för att du gett oss våran tid. Tack att du finns. Och vi ber att du ge oss den skymt av dig som vi behöver idag. Amen. Och när det handlar om ord så är det bra att man kan förstå. Anders Wangby är den som kan översätta till engelska idag. Tack. Det är den gode herdens söndag. Vi läser evangeliet. Jesus sa, jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får. Och de känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Ja, vi lever i en tid när det känns som att det finns otroligt många herdar, otroligt många ledare som har gått så vilse. Hur ska vi förhålla oss? Hur ska vi förhålla oss till en tid vi lever i där det känns lite grann som att man är vilse i en vildmark? Hur ska vi hantera det här? Hur ska vi kunna höra rösten av den herde som vi vill följa? Det här kom Kristina och led oss i sin predikan. Då får vi lyssna till en sång.
Somewhere between the righteous and the rambling is where I found myself standing. The flowers that you planted are too far away to see. I remember that you said you'd be watching on that front porch by the garden. You said you'd leave a light on for me. Would you leave a light on for me? And this night's been so long, and it's getting the best of me. Been following feelings like they're breadcrumbs, and I'm scared 'cause I can't find them. Forest and the trees all look the same to me. And they say that I seem centered, but inside my heart's so scattered. I need a light to shine on me, 'cause I need a light on. Would you leave a light on? Chasing the moon, following stars, anywhere but where you are, when you're all I need. Oh, you're all I need. 'Cause I need a light on. Would you leave a light on for me? Far from home, I'm holding on, holding on. Holding on, holding on. When I'm feeling far from home, I'm holding on, holding on. 'Cause you're leaving the light on. I need a light on. Would you leave a light on? This night's been so long, it's getting the best of me. I've been chasing the moon, following stars, anywhere but where you are, when you're all I need. Oh, you're all I need. 'Cause I need a light.
Would
Would you leave a light on for me?
Ja, och vi får tacka för barnen och välkomna fram. Visst. Under tiden vi tackar vill vi så gärna se er.
Vi sjunger den.
Vi tackar för barnen i vår kyrka, som små ljus de tänder, små ljus de är. Tänk att vi alla inför dig får vara barn, att vi alla får vara små ljus. Amen.
Ska vi se om det är något ljud? Hör ni mig i den här? Ja. Jag var lite tjorv innan. Jag ska läsa den gammaltestamentliga texten för idag från Hesekiel. Men jag tänkte först säga några ord om kontexten för den. Profeten Hesekiel, han hörde till den första omgången av israeliter som blev deporterade till Babylon. Ungefär 597 före vår tideräkning. 10 år senare så skedde den här stora deportationen. Jerusalem hade varit belägrat i ungefär 2 år och sen förstördes staden och templet brändes ner och folket tvingades iväg till Babylon. Så Hesekiel, han befann sig redan i Babylon när de här människorna kom. De som hade varit med om det mest förfärliga man kan vara med om. Belägring i flera år, fördrivning. Inte så olikt som en del människor i vår värld har det idag. Traumatiserade människor, illa medfarna, utan framtid och utan hopp. Till dessa så illa medfarna människor så talar Gud genom Hesekiel. Så det här, det är verkliga ord till verkliga människor i en verklig historisk situation. Och om vi tror att det är Guds ord så är det Guds ord även för oss. Men det är bra att känna till den ursprungliga kontexten. Det är liksom inget feel-good budskap som vi liksom bara kan lägga till vårt redan ganska bra liv. Utan det är ord in i människors djupaste mörker. Och när det talas om David i den här texten så är det ju inte den historiska kung David. För han levde ju flera hundra år tidigare. Utan det handlar om den kung man väntade på i Davids efterföljd. Den utvalde befriaren, Messias. Den som vi tror att Jesus var och är. Och då säger Hesekiel så här i det 34 kapitlet. Och det här är en del av ett större sammanhang. Jag ska ge dem en enda herde, min tjänare David. Och han ska valla dem. Han ska valla dem. Han ska vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud. Och min tjänare David ska vara deras furste. Jag, Herren, har talat. Jag ska sluta ett fredsförbund med dem. Jag ska utrota vilddjuren i landet så att folket kan leva tryggt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem bo kring mitt berg. I rätt tid ska jag ge dem regn. Ett välsignat regn ska det vara. Markens träd ska bära frukt och jorden ska ge gröda. Folket ska leva tryggt i sitt land. Jag ska bryta sönder deras ok och befria dem ur deras slaveri. Då ska de inse att jag är Herren. Aldrig mer ska de bli ett byte för andra folk, och inga vilddjur i landet ska äta dem mer. De ska bo tryggt, ingen ska hota dem. De ska få odla fruktbara marker. Ingen i landet ska mer behöva dö av svält. Aldrig mer ska de bli hånade av andra folk. Då ska de inse att jag, Herren, deras Gud, är med dem och att de är mitt folk Israel, säger Herren Gud. Ni är mina får. Ni är får i min jord. Jag är er Gud, säger Herren Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens rubrik är Vilse i vildmarken. Och det är ord som jag kom på långt innan jag visste vad jag skulle prata om idag. Lite bakvänt, jag brukar inte göra så. Men den här gången blev det så. Men det har gjort att jag har gått med de här tankarna, eller de här orden i tankarna, en lång tid. Och under den tiden så har tillståndet i världen bara blivit sämre och sämre. Mer och mer osäkert. Mer och mer oförutsägbart. Ingen kan riktigt säga vad kommer att hända imorgon. Och det är med viss bävan som man kollar nyheterna varje ny dag. Så världen, den kan ju kännas som en väldigt obehaglig vildmark. Där några av världens ledare, de beter sig mer som lyssna vilddjur än som ansvarstagande herdar som verkligen bryr sig om fåren i sin jord. Och det är lätt att känna sig vilsen då i en sån värld. Vad ska vi göra för att stå ut? Hur ska vi kunna stå upp för det goda och det sanna? Hur kan vi bevara hoppet? Att kungar, härskare och länder som sätter sitt egen intresse först på folkets bekostnad liknas vid vilda djur. Det är en väldigt biblisk bild. Vilddjur som hittar på lögnaktiga berättelser för att rättfärdiga sitt beteende. Hur de kan roffa åt sig från andra länder och folk. Som far med osanning, bara det gynnar dem själva, oavsett hur det drabbar andra människor. Rovdjur som upphöjer sig själva, sitt ego. Men i Daniels bok, i det fjärde kapitlet, där finns en berättelse med en lite humoristisk eller kanske ironisk twist på det hela. Det berättas om kung Nebukadnessar. Han går omkring och förhäver sig. Han prisar sin egen makt och styrka. Och han struntar fullkomligt i de fattiga och de små i landet. Och på så sätt så beter han sig som ett vilddjur. Men då berättas det att han drabbas av ett straff. Han fördrivs från människorna. Han blir som ett djur. Men han blir inte som något mäktigt lejon eller rytande björn eller så. Utan han blir som en gräsätare. Kanske som en ko. Han får äta gräs. Och det beskrivs att han blir mer och mer djurlik. Håret blir som örnens fjädrar och naglarna blir som fågelklor. Jag tycker här, det är en så målande bild. Att härskaren som tror sig vara störst, bäst och vackrast. Han blir som ett djur. En ko. Den som beter sig djuriskt förlorar sin mänsklighet. Han blir kanske till och med som en ko. Men det berättas, han fick så småningom tillbaka sitt förstånd. Och han insåg att det är Gud som har all makt i himmel och på jord. Det är Gud som gör det rätta och det rättfärdiga. Innebär den här berättelsen att det finns hopp om omvändelse för Trump eller Putin eller deras likar? Ja, ingen aning. Det kan ju kännas tveksamt, men Guds nåd är större än vi anar. Men framförallt tänker jag att den här berättelsen, den är hoppfull genom det komiska i den, genom ironin. För den här berättelsen, den klär av och avslöjar de mäktiga männen. Det går att skratta åt ledare som förhäver sig. På något sätt så ger det här knasiga i texten hopp. Och humor, det är ett sätt att se ljus i mörkret. Att kunna skämta om och liksom skratta åt eländet. Och glädje och humor, det är ett vapen mot ondska och mörkret. Det är ett sätt att avslöja makten och de som förhäver sig. Det är ett sätt att sticka hål på deras egoballong. Och Bibeln, kanske speciellt Gamla testamentets berättelse, de är ganska... Det finns mycket ironi. Man får läsa långsamt och fundera, men det finns otroligt mycket roliga saker. Det finns små guldkorn att upptäcka. Så Bibelns författare hade humor. Mer än vi anar. Texten från Hesekiel, den talade ju om att det kommer en tid då vilddjuren ska utrotas. Och jag tror det handlar både om bokstavliga och billiga vilddjur. Och det beskrivs så vackert hur folket ska leva trygga i vildmarken och sova i skogarna. Då är man trygg. Och det finns många liknande vackra texter i Gamla testamentet om hur öknen eller vildmarken ska blomma. Att det ska bli en trygg, grönskande plats. Och det här är texter som vi får läsa långsamt och låta sjunka in i sinnet. Låta dem fylla oss. Jag hörde en så bra förklaring om varför vi ska läsa Bibeln. Berättelserna i Bibeln gör vår föreställningsförmåga större. Vi förstår mer av vad Gud kan göra. Det här kan AI göra. Tänk dig vad Gud kan göra. Bibelläsning handlar inte främst om att bli frommare och duktigare och präktigare, utan kanske mer om att få ett förändrat sinne. Att få en större fantasi. En större föreställningsförmåga om Guds möjligheter. Ett större hopp. Att kunna se ljuset i mörkret. Ett sinne som är genomsyrat av Guds goda och vackra tankar. Nu blir det lite hebreiska. Det hebreiska ordet för vildmark är midbar. Det är det som står överst. Det är ett viktigt ord i Bibeln. Det förekommer ungefär 270 gånger i Gamla testamentet. Ofta översätts det med öken på svenska, men vildmark är ett bättre ord för det. Och midbar, det är marken bortanför den bebyggda och odlade marken. Det är marken bortanför det vanliga, vardagliga, mänskliga livet. Det är en ödslig och enslig plats. Ofta en farlig plats. Men det är också den plats dit herden för sina får och sina getter för att de ska få bete. I det här ödsliga landet så finns det bete för djuren. Men de behöver herdens hjälp för att hitta det. I det karga, steniga landskapet så är herden livsnödvändig för fåren och getterna. Utan herden skulle djuren inte överleva. Så det är inte så konstigt att Gud liknas vid en herde. Och i Bibeln så är vildmarken, eller öknen, det är en plats för många viktiga och livsavgörande gudsmöten. Mose möter Gud i den brinnande busken i vildmarken. Gud leder israeliterna genom vildmarken under 40 år. Elia möter Gud i öknen. Folket kom ut i Johannes döparen. Vad var han? Jo, han var ute i öknen. Jesus inleder sin verksamma tid med 40 dagar ute i öknen. Och så har vi Hagar, Abraham och Saras slavflicka som de driver iväg ut i öknen. Vid en brunn i öknen så möter hon Gud. Du är den Gud som ser mig, säger hon. En otroligt stark berättelse. Och det finns många fler sådana berättelser. Och Jeremia, han beskriver tiden i öknen som en smekmånad. Och Hosea, han skriver om hur Gud vill locka sitt folk ut i öknen för att vinna hennes hjärta. Så öknen, det är en plats för kärlek, för sårbarhet och närhet. Sen står ett annat ord under där. Ser ni att de är ganska lika? De stora tecknen är konsonanter. Om man läser från höger till vänster. Så DVR är gemensamma. Det står davar där. Och beroende på de här små strecken som står under som är vokaler. Så betyder det antingen ord eller att tala. Och ordet ord på hebreiska, det har en vid betydelse. Det kan också betyda ting, en händelse eller en handling. Så det är ganska intressant att davar ryms i midbar. Att tala eller ord finns liksom inneslutet i vildmarken. Gud talar i vildmarken. Gud handlar i vildmarken. På den plats där våra ord tystnat. Där talar Gud. Våran nutid, den är ju inte precis som en tyst vildmark, så liknelsen kanske haltar lite. Men jag tänker att det här är en tid då vi verkligen behöver lyssna efter Guds röst. Kanske är det en tid då Gud vill tala till oss på ett särskilt sätt. Och kanske behöver vi söka oss undan. Kanske får vi medvetet söka upp det som får vara våran tysta vildmark där Gud kan tala till oss. Tala till oss om vad som är viktigt på riktigt. Om var vårt hopp finns. Om var ljuset finns. Och nu när världen är som den är så ofta börjar jag tänka på att vad handlar våran tro om egentligen? Vad är det som är vårt hopp? Vad har vi våran tro till? Och jag tänker att våran tro, den har ett hopp som är inte beroende av världspolitiken. Den är inte beroende av eventuella handelskrig. Av våra pengar på banken, hur det går med dem. Vårt hopp, det handlar om att det kommer en dag när världen ska återupprättas och blir en plats som den är tänkt att vara. Och det fantastiska med det hoppet det är att det griper in i vår tid redan nu. Vi är redan en del av framtiden. Och för att orka hålla fast vid det hoppet så tänker jag att det är viktigt att hjälpas åt. Vi behöver varann i församlingen. Vi behöver påminna varann om hoppet. Vi behöver varandra och vi behöver prata med varandra. Både om våra rädslor och om vårt hopp. I Hesekiels text så beskrivs träd som ska bära frukt och att marken ska ge gröda. Om Edens trädgård så står det i Bibelns andra kapitel att träden var vackra att se på och goda att äta av. Och det är en av mina favoritbibelverser för att det säger något viktigt om Gud. Om skönheten. Gud vill det vackra. Det goda, det sköna. Och där tror jag vi har ytterligare ett sätt att se ljus i mörkret. Att än mer ta vara på det vackra, på det sköna. Konst, musik och kultur. Och inte minst nu allt vackert i naturen, nu när det börjar grönska igen. Allt det är, något, är det saker som säger någonting viktigt om Gud. som säger något om Guds tankar för världen. Att Gud vill det vackra, det sköna och det goda. För det visar sig ju i tider av nöd, som till exempel i Ukraina, så är kulturen så otroligt viktig. Man fortsätter att gå på teater, man går på konserter. Man kanske får springa i skyddsrummet mitt under en konsert, men sen går man upp och så fortsätter man. Man sjunger tillsammans och man uttrycker sina känslor genom konstens alla olika uttryckssätt. Och jag tänker att det är ett gudagivet sätt att leva i hoppet tillsammans, även när det inte ser ut att finna något hopp. Det är ett sätt att stå emot mörkret. Och det är ett sätt att stå upp för det goda, för kärleken och skönheten mitt i den svarta och den smärta som man lever i. Så, vad kan vi göra då? Ja, man kan stanna till och titta på en blomma till exempel. En skogsstjärna, en jättevanlig blomma. Men den är ju så vacker. Man behöver inte se det ovanliga. Det räcker gott med det helt vanliga. Fundera på, vad säger den här blomman om Gud? Vad säger den om Guds egenskaper? Lyssna på musik du tycker om. Eller spela. Vad säger det om Guds kreativitet? Eller läs en dikt. Eller kanske skriv. Titta på en tavla. Eller måla en tavla. Gå på teater. Dansa. Vad säger det här om vad Guds syfte med mänskligheten är? Och vad säger det om vad det är att leva som Guds avbild i världen? Gud som vill det sköna och det vackra och det goda. Träden var inte bara till för att ge oss mat så vi inte ska dö av hunger. De var vackra att se på. Hur kan vi dela det här tillsammans? Vilka är våra kreativa gåvor? Vilka är dina och vilka är mina? Hur kan vi sprida Guds godhet och skönhet genom våra gåvor? Och hur kan vi ta emot Guds skönhet? Fåren och getterna, de behöver herden för att överleva i vildmarken, för att hitta bete. Vi behöver Gud och hans ord för att kunna orientera oss i vår förvirrade tid. Vi behöver varandra för att dela hoppet. Vi behöver dela det vackra, det goda och det sköna för att bevara hjärtat varmt och tankarna ljusa. För att se Gud. Och så behöver vi skratta ibland och glädjas tillsammans. Och när du ser en ko i sommar så kan du ju tänka på kung Nebukadnessar och andra mäktiga män. Och så fnissa lite för dig själv och vara förvissad om att i slutändan så är ju Gud som har skapat allting. Både människor och djur, även korna. Det är han som har all makt över både människor och djur. Amen. Vi ska sjunga en psalm tillsammans. Var inte rädd för mörkret. Den är inte så vanlig, så vi ska sjunga den två gånger. Men den har en fantastisk text. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Du ser ju inga stjärnor där inte ett mörker är.
Vilar där.
Ja, och nu får vi ge oss själva och varandra en stund att fundera lite. Här framme så finns det hjärtan och stenar. Och man får tänka själv. Vad det är man känner, man vill lägga på sitt altaret. Och så finns det förstås ljus man kan tända. Och längst bak där så finns det bönelappar man kan skriva. Så vi ger oss själva lite tid. Varsågod och använda den som ni själva känner. Vi ber vår förbön. Till dig som är vår vägvisare och herde kommer vi i längtan efter inspiration och ledning i livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för en värld som ofta tycks sakna riktning och ledning. Du ser hur det ser ut. Vi ber för hela vår värld. Och just nu ber vi också för våran egen stad. Vi ber för dem som alla här som lever i en så osäker ekonomisk situation. Som inte vet hur man har det med jobbet. Som inte vet hur man har det med, med att ha råd att betala sin bostad. Som, ja men, Gud, du ser alla. Gud, gör oss lyhörda för dig och för varann. Låt alla röster, svaga som starka, få rum och respekt i församlingens mitt, i hela den världsvida kyrkan. Och just nu ber vi också för den konklav som kommer att samlas. Gud, det finns så mycket katoliker i världen. Låt det bli. Vi ber verkligen om att de ska hitta en klok påve. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om klarhet och insikt i våra egna liv. Gud, sänd i din nåd medvandrare till oss. Människor som kan hjälpa oss att få perspektiv på livet. Hjälp oss att lyssna efter din röst i vardagen. Så att vi hör dig, du som talar genom allt. Vi ber om en djupare förståelse av din vilja i vår gemenskap med andra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi lämnar oss själva i din hand, du som är den gode herden. I Jesu namn. Amen. Vår Fader, du som är himmel, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmel. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makt och ära i evighet. Och då får vi sjunga en fin psalm. Och vi får ta upp en kollekt. Ni ser swish-numret där. Salmen är alltså så länge solen värmer jorden. Ja, och kornet kan få gro. Och vi känner ju att det är nu, visst. Thank you. hjälper mig då. Något att hålla fast vid. En ny tanke. En reflektion. Kanske något som kan bevara ditt hopp. Hålla hjärtat varmt och tankarna ljusa i den värld som vi lever i. Nu ska Kristina sjunga Wildflowers.
Den innehåller en så fantastisk beskrivning av Gud. Han tar oss i handen och dansar med oss. Han plockar vilda blommor och sätter som en krona på vårt huvud. Det är väl att vara Guds avbilder i världen, tänker jag. Och till honom får vi lämna våra liv i överlåtelsebönen. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig. utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Och så ber vi välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.
Tack alla. Alla. Ja. Och man är välkommen hit igen. Vi tar lite här. På onsdag är det ganska många saker. Babyrit Mik och Alpha Youth och Kato-kören här. Sen och Café Sambosas på torsdag. På fredag ungdomsgudstjänst här på kvällen. Och på lördag är det också gudstjänst klockan 18. Jag tänkte inte varje lördag kväll. Man kan gå på gudstjänst här. Så kom ihåg den. Och sen nästa söndag. Då är det mässa här. Så väldigt mycket välkomna hit. Och nu ska jag säga någonting klokt. Så håll sig. Ja, det är därför det är dubbla gudstjänsten. För att Mia Ström är här. Tack Karin. Visst är det skönt med sufflarer. Jag älskar det. Ja. Är det något annat jag har glömt? Nästa i centrum. Kolla där. Alltså, hjärtat svajpar vänster och Gud svajpar höger. Hur får vi då kontakt? Alltså vi måste komma och lyssna på det där. För det där tycker jag var riktigt spännande. Så då får vi kanske ses här igen. Eller någon annanstans. I livet. Som vi vandrar. Ja. Nu sjunger vi.
Yeah.
prästerskapet. Vad bra att ni fick en applåd. Alltså sån där. Alltså ni är så trogna och bra. Visst är det så? Ja! Och så tur, vi har så tur. I föreningar finns det ansvarsgrupper. Visst är det tur också. Så nu kan vi gå och fika tillsammans. Och sen blir det föreningsmöte. Utan föreningen blir det ingen ordning. Så är det.